Vi ber. Ja, Herre, du har själv sagt att vi kan ingenting ta om det inte blir oss givet från himmelen. Så ber vi, Herre, att du den här stunden skulle ge. Du som känner oss var och en, att du skulle ge vad vi var och en behöver. Amen. Vi har ju här hört om Nikodemus tidigare. Han som inte förstod att man måste födas på nytt för att se Guds rike. Det är ju så att det är lätt att tänka att människor gärna vill ta emot Guds rike om de bara får se det. Vi ska vända tillbaka lite till påsken den här stunden. Jag tycker att påsken går för fort över. Men då ska vi också se att det här är en svårsåld vara. Jesus antar ju också exemplet att det är som när en kvinna föder barn. Hon har smärta och sorg. Det är ju inte bara de som har gjort det. Det är tillräckligt illa att sitta bredvid, kan jag säga. Och så tar Jesus den liknelsen. Då kan vi tänka att det här är en svårsåld vara. Det är nog lättare att sälja det mesta annat än just den. Något som är enklare, som människor vill ha. Men vi ska då läsa texten om de två lärjungarna som vandrade till Emmaus. Lukas 24, från den 13:e versen. Där de heliga orden lyder så. Två av lärjungarna var den första dagen i veckan på väg till en by som heter Emmaus och ligger 60 stadier från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Och nu talades de vid och överlade. När de nu talades vid och överlade närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så de inte kände igen honom. Han frågade dem: "Vad är det ni samtalar om?" Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sa till honom: "Är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna?" Han frågade dem: "Vad då?" De svarade: "Det som har hänt Jesus från Nazaret. En profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en ängel, en änglasyn, och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt, men honom själv såg de inte. Han sa till dem: "Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet?" Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När de nu närmade sig byn dit de var på väg verkade det som han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt: "Stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut." Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra: "Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss?" De bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem där de fann de 11 och de andra lärjungarna samlade. Och dessa sa: "Herren har verkligen uppstått. Han har visat sig för Simon." Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet. Jesus vann ju seger över döden på Golgata. Ändå så råder den kroppsliga döden här i tiden. Vi väntar fortfarande på den dagen när döden och dödsriket ska kastas i den brinnande sjön. Men Jesus vann seger. Han fullbordade allt som behövdes för vår frälsning. Ändå är det så att hans folk ofta får leva i vanära här i världen. I världen lider ni betryck, säger han. Men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Ja, det är så att det för verkligen glädje med sig att få uppleva frälsningen. Att få uppleva frid med Gud. Och det ger en trygghet att ha en himmelsk far. En som tar hand om oss. En som har all makt i himmel och på jord. Och så ger det också en mening åt livet. Tänk så meningslöst det var om det bara var att stiga upp på morgonen. Äta och så ge ifrån sig det man har ätit. Arbeta och så bäst vad det är allt raserat. Roa sig och så fortsätta några korta år och så var det ingen mer. Ingen mening. Ingen annan mening än den att försöka få ut så mycket som möjligt för egen del här på jorden. Men så finns det ett Guds rike. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Lärjungarna som hade levt med Jesus många år. De hade fått se mycket, uppleva mycket som andra inte får se. De hade också fått en kärlek till Jesus. När de närmade sig Jerusalem och Jesus talade om sitt lidande och sin död så började ju människor tycka att det är ett hårt tal. De vill inte vara med längre. Till slut får Jesus fråga, vill ni också gå iväg? Skulle han bli helt ensam? Men de säger, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. De hade alltså funnit någonting stort. Vi såg hans härlighet som enda sonens härlighet som han har av sin far, läser vi. De såg den himmelska synen där på förklaringsberget. Och ändå hade de nästan ingenting sett av den andliga världen, för de levde ännu här. För vi lever i ett rike som väntar sin fullkomning. Vi får bara se en liten försmak av det. Ännu finns det tårar i så många Guds barns ansikte. En dag ska Gud själv torka alla tårar från sina barns ansikten. När Johannes i uppenbarelseboken får se Jesus, får se honom med mer än den härlighet som lärjungarna fick se här på jorden, då säger han att då följer ner så som död. Tänk, så stor var härligheten. Den här kroppen orkade inte bära den. Det blev för mycket. Han blir som död, han bara faller ner. En gång ska Guds barn ha fått sådana kroppar att de tål att se Guds härlighet. Större lycka och salighet kan ingen få än att se Gud, få se Jesus i sin härlighet. Få vara med på det himmelska bröllopet. Det berättas ju från en avrättning på den tiden Sovjetunionen existerade. När man fick sitta i fängelse och bli avrättad för sin kristna tro, så var det 10 fångar som skulle avrättas. De fick gräva sin grav, alla 10. Sen fick de klä av sig och så ställa sig bredvid. Och så stod exekutionsplutonen framför dem. Och så fick de sista chansen att rädda sitt liv. Då skulle de få ta på sina kläder, resa hem till sina familjer. En av dem, för honom blev frestelsen för stor. Han klädde på sina kläder och gick därifrån. Men då gick en av soldaterna fram till den tomma platsen. La ner sitt gevär, klädde av sig och ställde sig där. Han hade sett en krona över den tomma platsen som var där. En himmelsk krona. Och så vacker var den kronan att utan att veta någonting mer så gick han för att han skulle få vara under den. Vi har sett så lite av den himmelska härligheten. Det står att vi ska bli honom lika. honom som Johannes faller ned så som död inför när han ser hans härlighet. Jesus, han vill att den brud han har frälst ska vara lik honom i evigheten. Men nu ska vi vända tillbaka i tiden till lärjungarna och särskilt till de här Emmausvandrarna. Det är så mycket som är underligt att lägga märke till. När det första gången blev berättat att Jesus som de har levt tillsammans med, honom som de sett har blivit dömd och avrättad på ett kors och lagd i en grav, att han har uppstått. Den dagen var det inga som jublade när det budskapet kom. Tänk när det var som störst skäl att jubla över uppståndelsen. Då var det nästan ingen som trodde på den. Tvärt emot så fyllde de med förfäran, de som hade allra störst orsak att jubla. Många tänker lätt att lärjungarna stod liksom med en öppen famn för att ta emot budskapet om att Jesus var uppstånden. Men det gjorde de inte alls. Vi hör att de säger när kvinnorna kommer från graven och berättar att då säger lärjungarna att det är bara tomt prat. Det är ingenting. Förstår du vad det innebär? Det var de närmsta lärjungarna som sa det. Det är precis likadant idag. När den levande uppståndna kristendomen kommer så står inte människorna med en öppen famn och vill ta emot den. Nej, man vill inte ha med den att göra. Det är nämligen lugnare utan den. Det är bara tomt prat det ni kommer med. Då är det inte lustigt vad de andra religiösa människorna sa och tänkte om det här budskapet. Men varför blev de då förfärade? Jo, det måste ju betyda att Jesus var borttagen från graven. Det som också Maria tänkte. Och det visste de att det kunde bara ske med romarnas tillåtelse. Och vem hade gett en sån tillåtelse då? Och varför skulle någon få en sån tillåtelse? Det var alltså klart att nu skulle det inte bli lugnt bara. Nu skulle inte allt glömmas omkring Jesus. Skulle det nu bli nya rykten som kunde innebära att man sökte också efter hans lärjungar? För lärjungarna var det alltså en förfärlig händelse att graven var tom. Det fanns överhuvudtaget inte någon tro eller något hopp förbundet med att graven var tom. Tvärtom, vad har nu deras fiende i tanke när de har tagit bort hans kropp? Och de två lärjungarna på vägen till Emmaus, de säger en mening som visar hur fullständigt de har mist tron på Jesus. De säger: vi hoppades att han var den som skulle förlossa Israel. Vi hade hoppet, säger de. De har inte det längre. De tog fel. De tog så fruktansvärt fel. De som hade bekänt att han var Messias, den levande Gudens son. De har ingenting längre. Så var det på påskdagsmorgonen i lärjungaskaran. Alla satt bara och hoppades att det skulle bli lugn och ro i saken. Att sinnena skulle falla till ro så de kunde lämna Jerusalem. Lämna sitt stora misstag och i lugn och ro vända hem. Och så återgår till sina arbeten. Då kan vi så mycket mer förstå deras missmod och förskräckelse när de hör att graven var tom. Så fick vi då följa de två lärjungarna på vägen till Emmaus. Bort från det som har skett, bort från alla rykten. Det är två tvivlare, två desillusionerade tvivlare. De kan inte säga bara som en pensionerad ärkebiskop här i Sverige att det spelar ingen roll för mig om Jesus har dött och uppstått eller han inte har gjort det. För dem spelade det roll. Det var den största katastrof för dem att Jesus har dött. Den som de hade trott skulle förlossa Israel, han dog en brottslings död. Det var katastrofen i deras liv. Men så har de med allt det här en liten tröst. De är inte ensamma. De är ju två på vägen och så bedriver de själavård med varandra. En själavård som idag är så vanlig. De har mycket broderliga samtal om vad som har skett. Om sin otro, sin vantro och sina tvivel. De har många frågor men de har inga säkra svar. Det är det som är dagens teologi i ett nötskal. Det är det som vi hörde från dikten här i förra predikan. Många frågor men inga svar. Och så delar de sina tvivel med varandra. Och det är förunderligt hur det blir då. Delad glädje ger dubbel glädje, brukar man säga. Och delat tvivel, det är nog så att det är för dubbel tvivel med sig. Ja, hur ska två så tvivlande utan tro kunna trösta varandra? Det blir som när en blind leder en blind och bägge faller i gropen. Och så är det ju den trösten med den här själavården. Att jag är inte ensam med mitt tvivel. Det är ju så många som har det så. Och då är det ju nog inte så farligt. Precis som om fördärvets väg skulle bli bättre för att många går på den. Vi är samma tvivlare, samma sökare som inte har hunnit fram, säger man idag. Jag skulle då så många kunna ta fel. Ja, vet du, det kan man. Alltid tar de flesta fel. Men där går nu dessa sörjande lärjungar ensamma på vägen. Hur ska det gå för dem? Hur ska det gå för de tvivlande lärjungarna? Prognosen, den är nog inte så bra om det inte hade kommit en hemlighetsfull medvandrare. Herren själv, han kommer till sina sörjande lärjungar då. Och han kommer också till dem idag. Och bättre sällskap på vägen kan ingen få. Men otron skymmer deras syn så de inte känner igen honom. Och han frågar, vad samtalar ni om? Och de är verkligen förvånade. Du är väl den enda i Jerusalem som inte hört vad som har skett med Jesus i dessa dagar. Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärningar inför Gud och allt folket. Hur han blev utlämnad och dödad. Märkte ni vad de sa? Han var en profet, mäktig i ord och gärningar. Han var inte längre Messias, den levande Gudens son. Han har blivit degraderad till en profet. Och så kommer det värsta. Vi hoppades att han var den som skulle förlossa Israel. Nu har de inget hopp mer. De har bara förvirring. De har ju hört kvinnorna berätta om den tomma graven. Nu har de inte ens en död Jesus längre. Nu har de ingenting. De har kommit till den stora fattigdomen. Den Jesus talar om i början av sin verksamhet. Saliga är de fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till. Nu är de här lärjungarna fattiga. Nog var de fattiga när de döptes vid Jordan av Johannes och bekände sina synder. Nog var det en viss fattigdom hos Petrus vid det stora fiskafänget när han säger, gå bort ifrån mig Herre för jag är en syndig människa. Men det är ingenting mot den fattigdom de nu har, för nu har de ingenting. Ingen Jesus, varken död eller levande. Och inte ens något hopp om att Jesus är förlossaren. Fattigare har de aldrig varit. Och saligare har de aldrig varit, för nu går ju den uppståndne själv med dem. Men det vet de inte om. Det är det märkliga. När människor har kommit liksom till himmelens port och står så nära, så vet de det inte. Då synes den vara som allra längst borta från den. Och nu står det inte att du ska älta dina tvivel så får din själ leva. När du står där hör så får din själ leva. Och så börjar den hemlighetsfulla medvandraren undervisa. Först rättar han till en sak som är så vanlig. Man tror nämligen det är intelligent att tvivla och vara sökare, men aldrig finna. Det är ju nästan bevis på stor kunskap och intelligens att inte tro på Guds ord. Det kan ju möjligen små barn och okunniga människor göra. Men Jesus, han sätter fingern på den ömma punkten. Han bestraffar deras otro. Hur oförståndiga och tröghjärtade är ni till att tro allt det profeterna har sagt? Varför tror ni inte? Måste inte Messias lida allt detta för så gå in i sin härlighet? Jag tror verkligen också att deras blindhet har gjort att de inte behövde en frälsare som skulle bringa försoning. För vad skulle försonas i deras liv? De tror ju på en nådig Gud som så många. De har bekänt sina synder vid Jordan och så var det inget problem med det mer. Vi vet att Petrus med all makt försöker hindra Jesus för att gå och försona vår synd. Aldrig, Herre, får detta ske att du ska göra detta. Hur kan han säga det? Jo, han behöver inte det. Inte då. Deras otro, den var ju dold så länge Jesus vandrade med dem i jordisk gestalt. När Petrus bedyrar sin kärlek, att jag älskar dig mer än dessa. Jag älskar dig mer än mitt liv. Jag ska aldrig överge dig. Vad behöver han att Jesus ska dö för honom som har en så stor kärlek? Kärleken är ju lagens fullbordan. Och han tror sig ha en så stor kärlek att han älskar Jesus överallt, långt mer än sig själv. Nog har lärjungarna syndat. Ja, men de är ju redan förlåtna. Synderna mot lagen är förlåtna. De bekände öppet sina synder hos Johannes. De döpte sig med bättringens dop och där var inga halvmesyre. Det var en vändpunkt i deras liv. Men synden mot evangeliet, otron, den är kvar. Den är fördold. Det var ju det Johannes döparen såg fram emot när han lyfte sitt finger och pekade på Jesus. Peka åt dem som har fått sina synder förlåtna. Se Guds lamm som tar bort världens synd. En enda, den ni har kvar, nämligen otron. Roten, saven och saften i allt som Luther säger. Det är också Jakob säger. Rena era händer, ni syndare, och rensa ert hjärta, ni ostadiga. Rena era händer, det är synderna mot lagen. Men rensa ert hjärta, ni ostadiga, det är ni otroende. Och så säger ju Petrus senare i ett av sina brev. Att lovad vare du, vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som har fött oss på nytt genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Märk väl, han säger inte som har fött oss på nytt vid dopet hos Johannes. Eller fött oss på nytt vid det stora fiskafänget. Nej, han har fött oss på nytt genom Jesu uppståndelse från de döda. Så blir det ett långt bibelstudie på vägen. Jesus går igenom alla profeterna och förklarar skrifterna om den lidande Messias. Ja, sannoliken han bar vår krankhet, våra smärtor la han på sig. Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blev vi helade. Och så hände det en sak med de trötta vandrarna. Men det har de inte tänkt på än. Det är det som vi kan uppleva vid något andligt samtal ibland. när Herren själv är närvarande och förklarar skrifterna, att tiden upphör liksom att existera, vårt hjärta blir brinnande och efteråt kommer de på det. Var inte vårt hjärta brinnande i oss när han talade med oss på vägen och uttydde skrifterna för oss? Jo, naturligtvis. Och så ser vi också här att den sökande, otroende själen, den behöver någon som uttyder skrifterna. Den behöver en ledsagare på vägen. Och det är ju så tragiskt i vår tid. Hur få som kan få en sån ledsagare som själv har gått den vägen tillsammans med Jesus. Hur ska det gå när de flesta är som få utan herde? Så må vi be som Jesus säger att skördens Herre sänder arbetare till sin skörd. Arbetare som har vandrat med Jesus och fått skrifterna uttydda. Nu har Jesus vandrat med dem. Och så gör han som vi så ofta ser i Bibeln. Han ställer sig som att han vill lämna de nödställda. Han vill lämna de tvivlande. Han vill fortsätta sin resa. Han tränger sig inte på oss. Han vill nämligen att vi ska be honom stanna kvar hos oss. Ja, det står att de till och med nödgade honom. De fick nästan tvinga honom att stanna. Stanna kvar hos oss, för det lider mot aftonen och dagen nalkas sitt slut. Må så alla tvivlande lärjungar göra likadant idag. Be Herren Jesus, som är som en hemlighetsfull medvandrare. Stanna kvar, Herre, för det lider mot aftonen. Och visst vill Jesus stanna. Han vill verkligen att dessa tvivlare ska komma till tro på den uppståndne. Så lägger han sig till bords med dem. Välsigna brödet och räcker åt dem. Och så öppnas deras ögon och de känner igen honom. Ja, det är ju det Jesus har visat så många gånger. Han är den stora ögonläkaren. Han som har botat kroppslig blindhet. Han botar också andlig blindhet. Och så kommer glädjen. Jesus lever. Han är uppstånden. Men jag vet inte om du har tänkt på det här. Hur hade det gått om de inte hade bett honom stanna kvar? Om de inte hade nödgat honom, då hade han gått vidare. De hade inte känt igen honom. Så påminns vi igen, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Det märkliga med tron är att den kan öppna våra ögon så vi ser verkligheten. Se verkligheten som den verkligen är. Motsatt kan den falska tron göra oss blinda för väsentliga sidor i den verklighet vi lever i. Det ser vi här. De trodde Jesus var död. Det gjorde att de inte kunde känna igen honom. Det är ju otro, eller på dansk eller norsk, vantro. Vi kan säga att det är en vanskap tro. Den är inte formad av sanningen. Det är en tro som gör svart till vitt och vitt till svart. Jesus berättar att den går så långt så människor ska mena sig göra Gud en tjänst när de dödar Guds barn. Sån är otron. Sån är vantron. Men vilka var det nu Jesus visade sig för? Jo, det var för dem som allt var misslyckat för. Precis allt. Det här är ju födelsens smärta. Jesus säger till dem redan när han går på vägen med dem till Oljeberget att ni ska alla ta anstöt av mig. Ni ska alla svika mig. Och så har han då sagt att i denna natt ska allt misslyckas för er. Helt. Men Petrus, han tror inte på det. Inte än. Om jag också ska dö med dig ska jag inte svika dig, säger han. Och alla de andra sa detsamma. För ingenting är så otänkbart för dem som att de ska svika och förneka Jesus. Ingenting är så otänkbart. Var inte Jesus hela deras liv? Hade de inte övergett allt för att följa Jesus? Och Jesus, han säger inte emot dem. Deras ord fick stå. Han visste att de trodde att det var sant. Det var ju sant för dem, som det så vackert heter idag. Men Jesus, han visste mer. Han visste att hans ord var sannare. För han visste att synden var starkare i dem än deras ord och deras vilja och deras kärlek till honom. Det som visar oss var människans goda vilja och kärlek till Jesus sluta, det är Petrus förnekelse. Aldrig hade det han befann sig i här varit hans mål. Aldrig hade han trott att han, Petrus, klippan, skulle göra det som nu var gjort när han hade förnekat Jesus. Och han gick ut och grät. Krossat var hjärtat. Det hjärtat som hade velat någonting helt annat. Krossad var han som hade haft den viljan att aldrig någonsin överge Jesus. Krossat var hoppet att vid vägs ände kunna säga: Jesus, det är fullbordat. Jag älskade dig till vägs ände. Jag svek dig inte i trolöshet. Men nu står det skrivet över allt hopp, över all vilja, över all helig längtan. Det är misslyckat. Mitt liv är totalt misslyckat. Vet du, det var till sådana som Jesus kom uppstånden och visade sig. Men det är ju så märkligt. Just på denna väg som också var lärjungarnas lidandesvandring, får vi säga, blev Jesus sista vandring vägen till tack och lovsång. Trots alla dessas fall slutade det inte med dessa orden att det är misslyckat. Det slutade med det triumferande. Det är fullbordat. Så var det fullbordat för Petrus. Det är fullbordat för Johannes. Det är fullbordat för dig, för alla som saknar Guds härlighet. För alla som har misslyckats med sitt liv. För alla som sviktade, för alla som förnekade. Så har de haft sitt möte med Jesus. De har haft sin påskdag. Har du haft din påskdag? Lärjungarnas vandring, den är ju också vår vandring. Men så fortsätter ju livet. Och då upprepade sig på visst sätt, precis som den stora omvändelsen och den dagliga omvändelsen. Om vi fuskar och börjar bara med den dagliga omvändelsen, så blir det ingenting av det. Men det blir heller ingenting av det om vi bara har den första stora omvändelsen och sen inte dagligen kommer till Jesus. Det är så lika varandra, men ändå är det inte detsamma. Så händer det ju i fortsättningen att Jesu lärjungar har sviktat. En talade ont om andra. En talade där han skulle ha tigit och han teg där han skulle ha talat. En vågade inte bekänna sig som kristen där han skulle det. En annan har varit okristligt hård i sina domar över andra. Han har sagt ord som inte tål ljuset. En annan har varit ogin och snarstucken mot sina egna. Mot fru, mot man, mot barn, föräldrar eller andra. Och så mitt i allt detta ett hav av egenkärlek, av högmod, av missunnsamhet i hjärtat. När man så får tänka sig för och lugnt se tillbaka på allt detta ljuset av Guds ord Och så ser man på det man skulle vara och så kan det bli mörkt för tanke och tro igen. När domsklockorna slår sina tunga slag i samvetet. Det är inte som det skulle vara. Så ropar det in igen. Du kanske inte kan vara en kristen längre, du som misslyckas så. Och så kan tvivlen och mörkret komma för att hjärtat dömer och anklagar oss. Är detta kristendom? Var det så du skulle bli när du har mött den uppståndne? Är det så den ska leva som har funnit Jesus som sin frälsare, kan man fråga sig själv. Andra blir frestade av en mängd yrande fula tankar. Medan lustarna stiger upp i bröstet som en djävulsk eld. Det som man skulle öppna en dörr där all möjlig ondska vältrar in. Och prövar man och stannar det så blir det bara värre. Så kan människor lida, be, gråta, sucka och ropa. Herre, hjälp mig. Men det är som att Jesus är borta. Du ser honom inte. Du kan inte finna honom. Så har många det som framförallt i världen vill höra Gud till. Med bön och själaångest och tårar sjunger de sin klagosång. Helst där ingen hör den eller ser det. Ja, den som har det så är den en kristen. Ja, många som tar det ytligt. De kanske är i tvivel om den saken. De kan nog dela ut ett slag både här och där. De tycker att man kan förtjäna det. Men Jesus gör inte det. Jesus är aldrig hård mot dem som har misslyckats. Här är så en stor likhet igen med det som möter oss vid Jesu grav. Dessa som somnade och syndade och svek. Som var rädda och inte ville tro. Glömde det Jesus hade sagt med klara ord. Det är dessa Jesus letar upp och samlar ihop. Dessa är det han går in till genom väggen. Det är dem han ger sin frid och andas på. Det är dessa han går tillsammans med på vägen och förklarar skrifterna i den sena kvällen. Det är dem han bryter brödet med. Sån var han den gången och sån är han idag. Han har aldrig gått bort från stridande och tvivlande människor. Om du inte känner honom så känner han dig. Om du inte ser honom så ser han dig. Om du inte vet att han är i ditt följe så är han det lika väl. Om du ber honom bli kvar efter en tröttsam färd så blir han det. Även om du inte känner det eller ser det eller vet vem han är. Kanske en gång här eller på andra sidan får du veta att det var han. Modlösa kristna, de som är trötta av synd och otro och sig själva. Se på den här Jesus som möter oss i ordet idag. Och kom ihåg att han har aldrig övergett sitt folk i nöd och plåga. När han går med och mellan dem, det är där han har sitt arbetsfält. Så går han inte heller förbi min dörr. Så bryter han också brödet för mig och uppenbara på nytt sin härlighet. Så jag får känna igen honom igen och igen. Och det är också på detta sätt vi lär känna oss själva. Genom det att vi får svårt att lita till oss själva, förtrösta på oss själva och vår kristendom. Och så får vi se hur hjälplösa vi är utan honom. Det finns ju de som inte har så stora problem med synden i sitt liv. För dem finns det ingen tröst. Det finns så många som inte misslyckas. Det finns också många som väl vet sig rätt så misslyckade och ändå är de nöjda med detta. Men det finns också många som lider av sina misslyckanden, av sina synder, sina svek. Jag vet inte om du har bett till Gud att du skulle bli en bättre kristen. Ibland vet du kan man bli rädd att man ska få bönhörelse. För tänk om Gud hörde den bönen när jag ber den. Hur skulle det då gå med mitt kristna liv? Då skulle jag ha så lätt att tro att jag var Guds barn. Men inte för att jag trodde på Jesus, utan för att jag trodde på mig själv. Ja, så går Jesus med sitt folk. På den vägen lär han dem sanningen om synd och om nåd. Det är det vi behöver lära oss den första gången och så vidare genom hela livet. Tills vi är framme. Låt oss be. Ja, så tackar vi dig, Herre, att du kommer till dina sörjande lärjungar. Du kommer till dem som inte har något hopp om sig själva. Och så bryter du brödet med dem. Så ber vi, Herre, att om det är någon sån här som du vandrar med, som ännu inte har mött dig i uppstånden, att de skulle be dig stanna. Att du inte skulle få gå vidare förrän du uppenbarat vem du är. Jag så prisar och ärar med dig, Herre, för det du har gjort för oss. Idag och i all evighet. Amen.